skriverier är inte fjäsk eller smicker. Och inte fan vill jag skrämma tanter eller flickor. Nej, mina strofer är trupper som paraderar. Och själv går jag framför fronten och inspekterar för full hall. För full hall.
Välkommen tillbaka, Dala Dahlström.
Ja, men tack så mycket.
Och jag som sitter här i studion heter Ann Sandin Lindgren. Ni lyssnar på Radio Tyresö. Och det där var en låt som vi spelade i ett tidigare program.
Ja, vi avslutade där med För full hals med nynningen med Totta Näslund på sång.
Ja, och vad pratar vi om?
Vi pratar om proggmusik, den svenska proggrörelsen.
Just det. Och det kan ni lyssna på också, för vi började där och berättade lite vad proggen var, om ni vill veta det. Men nu ska vi fortsätta, för att det här är ett sånt stort ämne. Dala, du tror att vi kommer hålla på ända till sommaren?
Ja, alltså vi kommer kunna fylla slingan ända fram till midsommar. Ja,
men vi spelar ju inte hela låtar.
Nej.
Man får bara lite ljud. Vad kallas det? Soundbites heter det på engelska.
Okej.
Okay. Lite ljud.
Ljudbitar.
Just precis, så att man fattar vad vi pratar om.
Sockerbitar.
Små sockerbitar. För sist pratade vi om ett skivbolag på den tiden som hette MNW.
Ja, musiknätet Vaxholm.
Ja. Och då var det bland annat Blå Tåget. Sen fanns det ett annat skivbolag som hette Nacksving. Vilka var det då?
Ja, men det var ju ett skivbolag från Göteborg.
Ja, och det var där Nynningen var med.
Ja, just det. Ja. Ja.
Men vilka fler var med där då?
Oj, ja, jag läser innantill här så står det motvind faktiskt.
Vet du vilka det var?
Nej, jag spelar inte så mycket motvind faktiskt.
Du är mest medvind?
Ja, mest medvind.
Det följde med tiden.
En gammal sneseglare.
Ja. Men den stora, om man snackar proggen, det är ju Nationalteatern. Vad är din relation till Nationalteatern?
Ja, den är lång kärlek.
Ja, det är det, va?
Ja, alltså det, både musikaliskt och textmässigt så är de nog... Ja, ihop med Hoola Bandoola, men alltså de är lite mera rakt på sak. Ja. Hoola Bandoola kanske lite mera poetiskt då.
Ja, blev lite mer mainstream också tror jag. Hoola Bandoola gillades av alla sen nästan.
Ja, men det blev ju sen när Björn Ulvaeus äntligen fick lite utrymme utav Mikael Wiehe i bandet där. Så sen så splittades de ju och Björn gick ju och spelade in egna plattor. Och
kärlekslåtar.
Mycket. Ja, väldigt fina egentligen.
Jättefina.
Alltså, ja. Så att, men han höll ju fanan högt med Nicaragua och ja, med de här länderna. Ja.
Det har gått jättebra roliga dokumentärer på SVT där man fick följa med honom och hans kvinnor och
ja,
hans barn.
Han hade en baksida där som kanske inte alltid folk kände till.
Men
ja.
Han var ju en fantastisk musiker som man gillade.
Ja, textförfattare, ja. Jättebra.
Och det vi pratade om i förra programmet var ju också det här att det fanns ju, när proggen kom så fanns det ju vi som ville spela fast vi inte kunde. Men gärna, om det bara fanns lätta ackord så försökte man så gott man kunde. Och det var lite mer tillåtande att man inte behövde vara proffs. Men det fanns ju riktiga proffs. Ja. Det är bara att titta nu på till exempel
Janne Schaffer menar du? Ja.
Janne Schaffer.
Ja.
Som liksom är så fruktansvärt duktig, som hade liksom gått på musikakademin och allt vad det var för någonting. Ja. Folk som verkligen kunde spela. Så att det fanns ju en blandad gäng. De som ville och inte kunde.
Ja. Ja.
Men sen fanns det de som både kunde och ville. Så det var ju olika skivbolag som tog upp det. Det fanns ju tydligen några progressiva skivbolag. En som heter Manifest i Luleå. Ja. Som heter Amalthea
i Malmö. Ja. Ja. Jag kan ingenting direkt. Nej. Om deras katalog, liksom musikkatalog. Nej.
För det var ju liksom, det blev som punken, någonting som alla försökte se på, kan man säga, och spela.
Ja, det var ungefär som mikrobryggerierna nu för tiden. Det fanns ett musikbolag i varenda liten byhåla.
Ja, det var det.
Ja, ja.
Och om man bara liksom hade en gitarr och en gärna förstärkare så kunde man börja spela ett band.
Ja.
Så mina liksom, första pojkvänner stod ju gärna och spelade uruselt musik.
Okej, okay. Ja, men de kanske var bra på annat tänkte jag säga.
Ja, det de var. Men det var liksom, alla ville bli stjärnor och alla ville spela musik.
Ja, fast det ville de ju inte riktigt tillstå sig att, vadå, ska vi ha betalt också?
Nej.
Det var ju lite sådär fult. Jaha, ska ni leva på musiken? Men ni är ju vänster.
Ja.
Ni ska väl leva på luft?
Ja, det var ju det som var liksom hyckleriet det där. Därför ja. Det gick ju att leva på musik på den tiden. Om man kunde ut skivor. Men Hoola Bandoola Band från Malmö. De var ju jättestora. De kom ju 1970. Hur gammal var du 1970, Dala?
Ja, jag var ju då något yngre än vad jag är idag. Vad kan det bli? 70, 55? Ja, kan inte du räkna mig?
Du var 15 och jag var 13 ja. När de började spela. Och, ja. de, det var ju Micke Wiehe och Björn Afzelius som sagt var. Och då, de blev ju liksom de mest inflytelserika på proggsidan i Sverige.
Ja, absolut.
Ja.
Men du kan historien när de kom upp till Stockholm.
Nej.
Jo, de var ju först och besökte Stickan Andersson på Polar.
Alltså var de?
För ja, det var men han sa nej, det där är ingenting för oss. Och då åkte de ut till Vaxholm istället.
Var det så?
Jag tror att den historien är sann faktiskt.
Ja, det var det.
Ja. Ja.
Och vilka låtar, jag kunde nästan alla deras låtar kan jag tala om. Ja, att jag tränade ja. Då som väldigt mycket på min gitarr.
Ja,
och att de
det.
Hade det här konvolutet. Ja. Om man kunde se. Vissa låtar var lättare. Men det, jag tycker att väldigt många av de här låtarna är ju klassiker. Spelar liksom ingen roll. De går ju fortfarande att spela. Vilka gillar du?
Ja, men alltså... Keops pyramid är väl en av de mest kända. Den är kanske lite lång. Hanna från Arlöv är ju ja. Också en sån här klassisk kamplåt.
Ja. Och Juanita, det var också en sån här med...
Juanita tror jag är en Björn Afzelius-låt, eller?
Det, ja, det står i och för sig här att det är en Hoola Bandoola.
Ja, just det. Men, ja, men jag tror att de inte... Ja.
Men deras första skiva, album, Vem kan man lita på? Där ska vi se om vi hittar någon bra låt att spela. Ja, där är det nog bara... Ja, men Keops pyramid är ju alltid... Den är ju alltid bra liksom egentligen för att... Den här kunde jag spela.
Kunde du det? Bra. Jag kunde också spela den i natt. Spelar jag den.
Jag är en av dem som slavar på kung Keops pyramid. Och det är vi som jobbar nere in till foten. Vi sliter. För att inte tappa tid. Och det är synd om de som inte fyller kvoten. Har man en gång kommit hit blir man aldrig mera fri. Om man slutar här så slutar man i gropen. Men om kungen sägs att han är son av solen.
Alltså de här låtarna, de är tycker jag. De funkar i alla tider. Och sen, de gav ut då även fri information 75. Och 75 då gick jag på gymnasiet.
Ja, det gjorde jag med. Nej, då låg jag i lumpen förresten.
Då låg du, ja. Och då kom du också Älska mig Bill. Det var såna här låtar som var lite så här Victor Jara. Och Victor Jara var också så här att det var någonting, det kom ju människor liksom från Chile och det var hela den här alltså våran vad ska man säga solidariska hjärta som slog för människor i andra länder som hade det svårt. Så att Victor Jara-låten till exempel, det är ju också en sån här som går och...
Ni kan man spela när som helst.
Ja.
Det är jättefint.
Ja. Och det är bra musik också.
Ja, ja.
De kan spela.
Ja. Lärde du den här på flöjt eller?
Det finns många som gör konst och konstsprång för dem som har och det finns många som fjäskar för smulor ifrån de härskandes bord. Men du valde din väg, du sjöng för de många. Och du struntade i de mäktigas löften och de härskandes hot. Ja, Victor Jara, du gav ord åt de fängslades längtan till.
Och här på Tyresö har vi faktiskt haft Victor Jara-föreningen som har spelat där. De var en av de som började spela här på Tyresö när den kom igång 85. Så att, för det, då var det väldigt många chilenare som hamnade i Tyresö.
Ja.
Och de gjorde program på spanska.
Ja, ja.
Och spelade just spansk musik eller chilensk musik. Men det som var roligt tycker jag, för att när jag var ung då och mina föräldrar spelade musik, så var det liksom... Ja, det var Joe Hill och det var... Ja, jag undrar om de gillade Dylan, jag tror inte det. Men det var framförallt så här We Shall Overcome och...
Pete Seeger.
Alla de här liksom folkmusik från USA som kom. Och, så att i början ville man ju... Man sjöng ju Beatles-låtar utan att fatta vad de sa när man var liten.
Ja, behöver man inte vara så.
Ja, I love you, eller she loves you, förstod man ju. Men väldigt mycket förstod man inte egentligen vad de pratade om. Men sen kom ju alla låtar på svenska efter Hoola Bandoola. Det var ju inne och spela på svenska.
Ja.
Protestmusik på svenska.
Ja, inte bara protestmusik. Jag menar, du hade ju Cornelis Vreeswijk och på Grågefält och Fred Åkerström. Och...
Men ansågs de som proggare?
Nej, alltså, men de ville ju spela med bra musiker. Så de spelade ju liksom in på Metronom eller på EMI eller på...
De fina bolagen.
Ja, de andra bolagen, om man säger så.
Just det. Men jag vet till exempel på Grågefält.
Ja, en stor favorit.
Ja. Jag tycker vi tar ju honom också här. Vi måste ju liksom visa att vi spelar inte bara superpolitiskt. För han var väl inte superpolitisk, va? Eller var han det?
Nej, det kan man inte säga.
Han var väl lite mer, vad ska man kalla honom? Ja, vi tar den här låten först då.
Mm.
Ja, det var en tid med fri sex, kan man ju veta också. Så att det här var en bra låt. Så man fattar vad som händer när man bara säger ja. Men han gjorde ju också den här. Vet inte om, det finns en som heter... Min man sa så här, ni ska spela. Ja, det är det.
Ja, det är det. Ja, det hette ju plattan också. Ja,
hette det så?
Men, ja.
Stinsen i bro fanns det en låt som hette.
Ja, det är från... Ja, absolut.
Är det här musik?
Det här är musik.
Här måste jag stå och vänta på tåg i hagel och snö och vänta på tåg.
Ingen vill... Men det här var inte så politiskt egentligen. Det var ju mer liksom samtid man beskrev hur man hade det, eller vad ska man säga? Det är
stoppa bandet.
Ja, stoppa alltså, bandet. Ja.
Nej, ja, det fanns det att stoppa. Men jag tänker på Stinsen i bro.
Ja.
Den börjar ju så där.
Ja.
Men om vi körde 3 minuters intro med en annan artist förut. Ja, vi kanske ska ge den här låten några sekunder till. För det... Nu händer det saker. Snart.
Jag tror jag bokar en plats till Sagans palats. Långt från stationen till en skön illusion. Jag tror jag bokar en plats till Sagans palats. Jag rycker upp min röda flagga och lämnar allt från livets vagga. Stanna till.
Stanna till.
Ja, Alltså nu väckte vi hela, alla som försöker sova till våra program.
Nu förstår du varför jag ville vi skulle ge det några sekunder ja,
men,
till.
Men det var ju för häftigt. De har ju såna långa, långa intron.
Ja.
Det har man
ja.
Inte idag längre.
De vet inte vad det är för någonting.
Man sitter och väntar på en låt i 3 minuter innan själva låten börjar.
Ja, men alltså den här, och hans sätt att sjunga. Och det, om man lyssnar noga.
Ja.
Så hör man Joey Vadenius sjunger med honom där.
Aha.
Så det, du har Joey Vadenius på bas, gitarr och så har du Loffe Karlsson.
Ja, alltså, var Loffe var med där också?
Ja.
Aha.
Jazztrummisen egentligen.
Just
som,
det.
Ja, spelade med Hansson och Karlsson.
Just det, Hansson och Karlsson. Här har musikhistoria. Ja. Men Pugg tog ju avstånd sen från musikrörelsen.
Ja, men det var inte hans grej.
Nej.
Han var ju från Västerås.
Han var inte från Stockholm eller Malmö, Göteborg. Nej, men det blev ju också, ja. Det blev ju också, det har ju också hände också. Det var ju samma sak i vad man än var med i på den tiden. Det blev ju fraktioner. Hela, alltså man, om man nu skulle vara politisk så skulle man liksom inte vara sosse. Det var ju höger.
Nej, där fanns ju band som sjöng om det. Sosse, varför står du där med brallorna nere för?
Ja, utan då var det, då skulle man liksom, var man, jag var ju då vänster, men jag var inte tillräckligt vänster. Så att när jag gick på universitetet fanns det kommunistiska högskoleföreningen. Och då, det tyckte ju de andra, det var blasé. Man skulle vara med någon R.
Ja, eller hur? Lite revolutionärt. Liksom.
Mycket ja, mer. Man fick inte vara någon sån här...
Och gärna från Göteborg också.
Man fick inte vara någon demokratisk typ.
Nej.
Utan vi skulle på barrikaderna och vi skulle kasta sten. Och, det var en, alltså det fanns ju den aggressiva delen av vänsterrörelsen redan då. Det var Baader-Meinhof och allihopa som... Det fanns ju en, liksom en... Det blev ju också en extremism även här. Där vissa av de här, men det var ju inte de flesta, utan det var ju små delar av det. Så att det splittrades i olika rörelser.
Ja, det är väl lite vänster, alltså det hänger liksom ihop med att vara vänster. Ja. Vi måste vara väldigt mycket vänster, så då bildar vi ett eget lite så här. Men jag tror också att musikaliskt på något sätt så blir ju mer vänster man var,
ja.
Desto sämre spelar man typ.
Ja, men det var ju så. Ja,
ja det låter konstigt.
Ja, men det var ju så. Ja. Ja. Och det gjorde ju också att till exempel Contact har vi inte pratat om.
Nej.
Och Kebnekaise och Turi, de lämnade de här progressiva skivbolagen.
Ja.
Medans Ulf Lundell,
ja.
Han fick nej när han skulle spela på musiknätet Vaxholm. För ja, att han ville ut sitt första album där. Så att var man för liksom mainstream, då fick man liksom inte vara med i det där gänget.
Nej,
om man inte var tillräckligt radikal.
Nej.
Contact, har du någon relation till Contact?
Ja, men de hade ju någon hit där med Skäggmanslaget eller något. Jag kommer inte ihåg riktigt, men...
Får jag ta den låt som
ja, hon två kom över skon. Ja. Nej, mon menar jag.
Ja, den här var ju den här som
jag
man...
Jag kan hantera en såg, jag kan yxa en båt, jag kan ro. Jag kan klara mig själv, jag kan koka min mat, jag kan sy. Då kom där en kvinna tvärs över mon, någonstans i mitt inre hon slog an en ton. Jag föll som en fura rakt på hennes kropp, läppar som eld och en sammetsmjuk knopp som jag plockar och sparar djupt i min sin.
Alltså sån här låtar, det var ju liksom när man var tonåring, det var rena pornografin för mig. Alltså det här var ju det var ju okay. Så här, man längtade liksom, det här var ju längtan, det var ju liksom grovt liksom på något sätt. Här är det man och kvinna och ja. Kommer över mon. Och likadant det här med, alltså det var ju så här, det var ju mycket känslor i det här, till exempel den här låten som jag också är också Contact.
Ja.
Kosten på väg in mot land, liten och tunn i bränningens kittel. Stormarna hälsade henne till livet, men moderns själ bar dem till himlen. Och klockorna sjöng i dyre församling, de ringde för fyrvaktans dotter.
Alltså det var ju mycket sånt här. Och det här var ju också liksom både vistradition, blandning av vistradition som jag tror Turet stod för, Och Contact, det var väl, vad hette han? Ted Ström, va?
Så kan det vara. Ja.
Jag tror,
det... Men det man hör här,
ja,
det är också alltså, melankolin. Alltså,
ja.
Den svenska melankolin. Alltså John Johansson...
Men vad sa du för någonting? Det var en del av...
Jo, men man hör ju toner här i båda de här låtarna. Contact, ja, visst, man lyssnar på det. Jag tror till och med den där låg på svensktoppen.
Ja, men de var... Ja.
Fick man verkligen göra det som vänster? Men i alla fall...
Man fick inte men, ja.
Det finns ju toner där, melankoli. Alltså det som är känt, alltså svenska jazzmusiker och annat. Det finns ju där.
Ja. Och läser man på Contact så var det ju så att det var faktiskt ett av de absolut första banden som blandade svensk folkton och rock i egna låtar. Så du har helt rätt.
Ja.
Och även den här LP:n då, Hon kommer vid mon. Så att det var ju sån här fantastisk musik, tyckte jag då, som lyssnade på texter. Men Ulf Lundell då? Var han någon proggare från början?
Nej, det kan jag aldrig tänka mig.
Jag lyssnade inte på honom då.
Nu vet inte jag om jag är ute och cyklar, men är inte han från Norrköping?
Ja,
vi går på promenaden.
Ja, nej, men jag vet inte om att i den här eran så upptäckte jag aldrig Ulf Lundell.
Då var man väl tvungen att läsa boken eller se filmen.
Ja, den gjorde jag. Den läste jag och såg filmen.
Ja, okej. Okay.
Men sen kom ju det här som var... Alltså Melodifestivalen på den tiden. Och då var det ABBA.
Ja.
Och det tyckte man ju då själv att det var väldigt bra musik. Men det var ju så kommersiellt.
Ja, eller hur?
Och då var man ju tvungen att skapa någonting som heter Stockholms alternativfestival. Det var 1975, då gick jag på gymnasiet. Och då gjorde alltså Ulf Dageby. Han som gick under namnet Sillstryparen. Han framförde ju en låt som jag också kunde spela. Kommer du ihåg den?
Ja, den kommer vi ihåg. Doing Do, Moralisk Slagerfestival.
Får jag för er presentera the one and only Sillstrypan från Göteborg. Eller som spanjoren säger, Garotta di Anjovis. Sjungandes till sin äkta Semperfeiser, Doing Do, Omoralisk Slagerfestival. I kören hörs de brömmande busarna Björnligan och Gondolen. As a one, as a two, as a one, two, three, four.
De rasslar av juveler och glittrar av guld. De sjunger om den spanska solen. Men garrotteringar och mod, det skiter de i. Och svänger på fascistkärringkjolen.
Alltså det här var ju ganska grova låtar. Men så här gick det i alla fall. När man var mot liksom, den här Spanien-låten som är Viva España, tror jag det var, som spelades.
Ja.
Och Spanien var fortfarande...
Sylvia Vretthammar.
Ja, så att det var ju en väldigt uppdelning. Men Stickan Andersson var ju egentligen den som var störst när det gäller att hitta bra artister.
Ja, och det fick han ju mycket... Ja. Skit för, ja. Från vänsterrörelsen. Inte skulle man väl hålla på att vara skivbolagsdirektör med ABBA, och så hade han ju Ted Gärdestad sen, och han hade ju Lena Andersson, och
ja.
Så hans han kunde leta upp, och han skrev ju texter också,
ja.
Han var en bra text alltså författare, vad man ska kalla det för.
Alltså det är lite så här, nästan lite religiöst blev det liksom, här, man skulle vara renlärlig, man skulle inte gilla dem.
Nej,
och jag då, nej. Som var hängde i tennisens svans, jag spelade ju tennis, min syster var ju Sverige efter tennis, så jag var ju nere i Båsta, och där fanns ju Ted Gärdestad.
Ja, ja.
Och han var ju 15 år och jag var 14. Alltså det fanns när han gjorde sin första låt, Jag vill ha en egen måne.
Ja, då smalt ditt hjärta.
Alltså då spelade ingen roll liksom mycket vänster jag trodde att jag var.
Nej,
nej. Och då blev det också så att man i hemlighet, så, nej jag skojar, men i det gänget fick man ju sjunga sådana, man var ju lite olika gäng, men
ja.
Det var ju uppdelat liksom. Det var ju inte fint att gilla ABBA. Det var ju inte fint att
gilla. Nej, det, absolut inte. Det var stora motsättningar och mycket diskussioner i olika tidningar och allting.
Ja.
Hit och dit. Men apropå Ted Gärdestad, han var väl grymt bra i tennis också?
Han var ju det. Han och Björn spelade ihop.
Ja,
och åkte
exakt.
Man in till Salkhallen i Alvik, då hade man kunde man alltså se dem på samma bana träna. Och de, en av hans låtar heter ja. Helena. Du kan också historien. För att Helena Alniot var ju den duktigaste kvinnliga tennisspelaren på den tiden.
Ja.
Och det var ju så att Ted var ju förtjust i henne också.
Ja.
Men det blev ju Björn Borgs flickvän.
Ja, han tog henne andra sätt där kan man säga.
Ja. Ja.
När jag ser dig då slutar jag tänka. När jag hör dig då hettar min kind.
Alltså grejen var att vi visste ju då att det var en, de båda två var ute efter Helena Arnold. Sen flyttade hon till Australien faktiskt. Hon var ju jätteduktig och fantastisk tjej alltså.
Ja,
ja. Men det här var ju en musikvärld där man levde i olika världar. Därför att de här människorna ville ju inte mötas och framförallt fick de inte mötas på skivbolagen.
Nej. Och det var många hetsiga debatter i tv och sånt där. De höll på att kasta skit på varann. Och Stickan Andersson, han led nog ganska mycket av det där. Så. Men Polarpriset lever ju vidare.
Ja, och det är väl så att de här bra musik lever vidare. Även bra proggmusik lever vidare.
Ja, men det, så är det ju, absolut.
Och man sa ju det att väldigt många av de här som tillhörde proggrörelsen, Ola Magnell, Peps Persson, Mikael Rammel, Bernt Staaf, Lasse Tenander, Monica Tunnell, de gav ju ut sina skivor sen på kommersiella bolag. För att de kunde ju, annars tjänar man ju inte pengar.
Nej.
Annars kunde man ju inte leva på sin musik.
Flera av dem där har aldrig varit förknippade liksom med...
Med proggen.
Alltså, även om jag menar Peps Persson skrev ju väldigt politiska texter. Men han ville ju absolut inte spela in på något proggbolag. Han vill ju spela musik.
Ja. Och det är det här också som jag tänker på nu när det är också såna här, vad ska man säga, små bubblor här i världen. Där vi, i den här bubblan tänker vi bara på det här sättet och går utanför den här bubblan så är du liksom dömd av oss andra. Så att det finns ju också väldigt mycket sån här, vad ska man säga, exkludering av de som inte tycker lika. Och det är samma sak med mode. Vi i den här skolan, vi har tjejer, vi har långt hår. I den här skolan har vi uppsatt hår. I den här skolan har vi... ja, men det har ju funnits väldigt mycket sån här... Vi är flockdjur på något sätt. Vi vill ju hålla oss till vårt gäng. Och lyssnade kompisarna på någon musik så ville man ju... Jag försökte lyssna på såna här band som jag tänkte... Är det här bra musik för mina... För sen kom alla de här hårdrocksgrejerna.
Då
höll jag på att smälla av för att jag tyckte inte ens att det var bra musik.
Nej, och de hade ju inga konvolut med ackorden heller. Nej,
de hade ju inte det.
Nej,
så att jag kommer inte ens ihåg vad alla heter. The Who lyssnar fortfarande min man på.
Okay.
Men det fanns ju många såna här jättetuffa där det var liksom bara, tyckte jag, oväsen tyckte jag då. Så att det var ju svårt att hänga med. För att det som var just det att det här maoistiska SKP, tidigare KFML, de gick ut och sa att de fördömde rockmusiken därför att den kom från Amerika och Amerika var ond. Så det var ju så galet det blev liksom, så att man brydde sig inte om musiken, man brydde sig mest om den kom från, alltså folket har aldrig segrat till fiendens musik.
Nej, det är lite snömos. Ja.
All rockmusik är reaktionär och imperialistisk eftersom det uppstått i USA. Så sådana här åsikter hade man. Jag tror inte jag kom in i rockmusiken på samma sätt.
Nej.
Jag fastnade där i Ted Gärdestad.
Okej, det kan man ju förstå. Kan man få en egen måne så det är bara haka på.
Ja.
Men jag menar, jag är ju då lite, jag är ju bara 2 år äldre än dig.
Ja. Men du är kille också, så du kanske gillar den här hårdrocken bättre.
Jag har inte varit någon sådär, jag gillar den tunga hårdrocken, alltså Black Sabbath och Deep Purple och sådär. Ja. Men kanske inte lika mycket...
10 Years After, lyssnar han på mina...
Ja, det var min första platta jag köpte. Faktiskt, den heter Undead.
Okay.
Ja, med I'm going home på.
Men,
det var min första LP-skiva jag köpte.
Kunde du tillräckligt bra engelska så du förstod alla texter?
Nej, men för mig har inte... Alltså, texten har inte alltid varit lika betydelsefull för mig som för dig.
Men jag fick ju sjunga den.
Ja, jo, men det... vad heter det? Bara det stämmer överens.
Ja.
Om jag säger alltså att musiken och texten alltså bildar någon slags helhet utan att man alltid måste, för jag menar min största favorit är Frank Zappa.
Alltså, och det, är det?
Ja, och det jag kan ju säga det är ett helsike att försöka fatta vad han
vad han menar.
Vad han menar hela tiden.
Men hur gammal var du när du började lyssna på Frank Zappa?
Ja, jag var ju och såg honom på Skansen 73.
Ja. 73. Ja.
Ja. Och det var väl
vilken låt är det du som har vilken gillar bäst då?
Oj, ja, alltså egentligen så är jag ju väldigt förtjust
Bobby Brown.
Nej, alltså det är ungefär som att be Cornelis Fredrik spela Hönan Agda. Frank Zappa hade ju en sån här devis när de frågade honom, men varför håller du inte bara på att skriva hitlåtar för? Det kan väl inte vara så svårt.
Nej,
men vem vill gå omkring med en opererad näsa och en vit handske på handen? Alltså refererat till Michael Jackson. Han höll ju på med annat. Alltså, han var ju alldeles för avancerad. Och alla trodde att de rökte på och var hur höga som helst. Men det fanns inte någon. Han hade ju de bästa musikerna med sig hela tiden.
Säg en
låt då. De övade. Ja. Cosmic Debris.
Cosmic Debris.
Ja, du förstår.
Jag vet inte alls.
Ja, man kan spela Montana också. Handlar om en kille som åker upp till Montana och odlar tandtråd.
Vad säger du? Men du lyssnar alltså inte. Montana, vad sa du med Zappa? Det måste jag se om jag hittar här i min lilla... Nu pratar vi prog, men det här är inte prog.
Nej, men det är progressiv musik. Alltså, det finns ju... Han gjorde mycket... alltså, progressiv musik. Rockmusik.
Ja.
Ja.
I might be moving to Montana soon, just to raise me up a crop of dental floss. Raising it up, waxing it down, in a little white box that I can sell uptown. By myself, I wouldn't have no boss, but I'd be raising my lonely dental floss.
Raising my lonely.
Alltså, vilket år sa du att du lyssnade på honom i Sverige?
Jag var på Skansen 73.
73.
Sen har jag nog sett alla hans konserter när han var här i Stockholm.
Jaha.
Ja.
Men han är också en fantastisk artist. Han hade väl liksom integritet.
Ja, alltså han var ju verkligen the freedom of speech. Han uppträdde ju, alltså pratade inför senaten då på den här tiden. För han skrev ju rätt så snuskiga saker.
Ja.
Sådär. Och tyckte att det har väl alla rätt att göra. Ja. Men på den tiden, precis som på den här tiden, så fanns det ju föräldrar och andra som tyckte att nej, men det här måste vi förbjuda, eller det här måste vi göra. Och han tog ju fighten i senaten och liksom krigade för det här.
Han var väldigt intellektuell.
Ja, och otroligt duktig.
Mm. Men just det här med droger som kom in i hela musikvärlden.
Ja.
I många, många band. Och man fattar ju inte när man vet hur mycket... vissa band har drogat genom tiderna, att de fortfarande lever. Som
nej,
Rolling Stones. Eller
nej, alltså det säger ju en del om vad människokroppen kan stå ut med. Aha. Om man tittar på Keith Richards.
Ja, exempel. Exakt.
Men alltså alla de som spelar med Frank Zappa, om man lyssnar på, om man går in på YouTube och kollar på så här, intervjuer med artister som har spelat med honom, så säger de det. Vi övade.
Ja,
vi kunde inte, det fanns inte en möjlighet att liksom droga.
Nej.
Det kunde Frank Zappa aldrig tillåta.
Nej, vad intressant.
Ja,
ja. För att 1977, då kom ju någonting i Sverige som heter Tältprojektet. Gick du på det?
Nej, jag var inte mycket för att... Nej, kallt och dragigt och ingen bra fåtölj att sitta i.
Jag tror också att det var på Gärdet faktiskt jag gick dit. För jag tillhör det där gänget 1977, då var jag 20 år alltså. Precis, och då var det var en låta som jag älskade. Den här intron känner du igen, va? Vilka långa intro man hade på den tiden. Du kommer aldrig igång.
Rullar historiens hjul och spinner en nät av människors liv, så etsar sig ögonblick fast och bränner en bild av förrunden tid. Så bildas en gnistrande väg som berättar om klassernas kamp, så håller en tiggare fram sin dåtid och nutid i samma hand.
Alltså det var ju så här, man berättar historien, man, alltså musiken blev ju liksom, här berättar man om, det är musikteaterföreställning om arbetarrörelsens historia. Så det blev ju också ett sätt att, annars var det ganska tråkigt att gå på möten.
Om det inte var musik med?
Att musiken gjorde att alla möten, alltså sådana här tillställningar gjorde att man plötsligt fick lite gemenskap istället för bara sitta med en dagordning och protokoll.
Ja, men det här lät som om det var Totta Näslund som sjöng.
Alltså det vet inte jag.
Nej, sjöng, men jag kände inte igen låten.
Ska vi se. Ja, men alltså tältprojektet, det var tydligen, om man nu läser, Ulf Dageby och Nationalteatern. Men de som spelade med där, det var Sven Wolter, det var Totte Näslund, Eva Rameus eller någonting sånt där, Johannes Brost, Marianne Lindberg de Gär, Björn Granat. Alltså det var ju jättekända människor. Det var en stor grej när man skulle sprida arbetarrörelsens historia. Så att man förstod att man skulle nå folk, propagandan, via musiken. Men tänk dig så här, Dala, nu har vi gjort vårt andra program där vi gått igenom lite av proggen. Vi har ju liksom inte kommit över vad det gick vidare till. Så att det får nog bli ett tredje program, tycker jag.
Ja, det här var ju två bra program, kan man ju tycka. Massa bra musik. Jag tycker vi i alla fall. Det kommer säkert att ringa in folk och säga nej, så där var det inte alls det. Men med tanke på vad vi ska prata om sen så kanske vi ska sätta punkt här.
Ja. För att vi har ju liksom, man tänker...
Förstod du den?
Nej.
Nej, punk. Förlåt.
Dala, du är så bra på så här med ord. Det är lite göteborgskt, eller hur?
Ja, det är nacksving eller något.
Motvind, medvind. Ja, vi börjar ju mitt första program där vi pratar om varför just vi har lyssnat på progg och talar om proggen då. Och sen har vi gått igenom lite grann om det här med olika skivbolag och sånt. Men sen finns det ju en fortsättning på det här, hur proggen har överlevt. Så det blir nästa program. Men nu, Dala, nu måste du få välja sista låten igen.
Jaha, vad trevligt.
Jag vet.
Men då skulle jag nog välja att vi kör lite peps.
Ja!
Ja!
Vilken tänkte du då?
Falsk matematik.
Och tänker du att det är progg också?
Nej, men det är väldigt vänster och väldigt rakt på sak.
Alltså, då tycker jag att vi kör den, eller hur?
Ja, tack.
Tack så mycket, Dala Dahlström, för att du är med här i studion.
Ja, tack Ann Sandin Lindgren för att vi gör program ihop.
Ja, det är sån här program som jag lägger på hög när jag inte har något annat att spela på Tyresö Radio. För att lyssna på ditt och mitt snack.
Ja, det blir bra.
Ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och här kommer Peps Persson.
Som gör en fattig och så fattig och en skrik och så förbannat skrik. 2 2 4 4 4 8. Hon är som 15 barnrum. Och då låns brucken borta. Ska det vara så svårt att fatta att det är falsk matematik som gör en fattig så fattig och den rike så förbannat rik.